Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla.
Jag har en lokal i Vadstena och sökte någon som ville hyra ett behandlingsrum. Genom en bekant fick jag ett tips och hon förmedlade kontakten. Några dagar senare ringde Karina. Vi kom överens om att ses i lokalen. Den dagen satt jag och väntade. Det ringde på dörren. När jag öppnade stod en lång kvinna med glittriga ögon framför mig. Det var som när Emil mötte Gottfrid. Vi fann varandra direkt. Hon hyrde så småningom lokalen och vi blev vänner. En lördag blev jag hembjuden till Karina. Vi pratade och lärde känna varandra mer. Hon berättade om sin man som hade blivit svårt sjuk i levikroppsdemens. Och det hon berättade för mig, det ska ni få höra nu.
Välkommen hit, Karina.
Tack.
Så, hur känns det att vara här?
Det känns bra. Lite pirrigt förstås. Men det är alltid fint att få berätta om det här.
Vi har ju stämt av lite innan så där, och jag läste på lite om sjukdomen. Kan du berätta lite om dig och hur du och din man träffades?
Vi träffades när jag var 25 år på en nattklubb i Linköping. Man kan träffa drömprinsen på nattklubb. Och vi levde ihop i 35 år. Vi har två vuxna barn, vuxna söner. Och bodde ganska många år på landet. Hade hästar och jobbade hårt tillsammans. Vi var ett bra team. Vi var otroligt bra samarbetspartners. Det var livet på landet. Det var hårt, men det var roligt. Och barnen växte upp där.
Och du har ju arbetat som massageterapeut, eller det gör du ju fortfarande.
Mm.
Gjorde du det då också, under den perioden?
Jag startade min verksamhet då. Vi flyttade ut på gården 95 och 2000 utbildade jag mig till massageterapeut och startade eget. Och även min man hade eget företag.
Och vad hade han för typ av verksamhet?
Han är ju från England och han jobbade med översättningar och kursverksamhet. Och även som lärare på gymnasiet.
Så ni levde på där och hade ett bra liv helt enkelt?
Oh, ja.
När började du märka att någonting var annorlunda?
2013 sålde vi gården och flyttade in till stan. För att barnen hade flyttat hemifrån och vi ville göra något annat. Så ja, det är svårt att säga när det börjar, för det här det kommer smygande. Och jag har till och med läst att man kan börja vara sjuk under 10 år utan att någon egentligen märker så himla mycket.
Så nu då, med facit i hand, när tänker du att det finns någon tydlig startpunkt?
Jag tänkte när vi flyttade till stan att det handlade om en utbrändhet hos honom. En depression, han började bli äldre, vi hade sålt gården. Kanske att han ville inte göra så mycket längre. Han hade svårt att ta initiativ, fatta beslut. Han var inte så engagerad i saker längre. Började tappa sin humor. Ja, det var sådana saker. Men då vet man ju inte, är det för att han börjar bli äldre? Eller vad är det frågan om? Han var ju nästan 70 då.
Och då, var är vi i tiden då?
Ja, 2014. Sen 2016 åkte vi på en semesterresa till Kanarieöarna. Och det var väl första gången som både jag och vår yngsta son som var med då kände att det är något konstigt. Det här är inte likt honom.
Vad var det ni märkte av?
Han var så otroligt misstänksam och han såg faror överallt. Han har alltid varit en person som älskar andra människor. Han kan prata med vem som helst, få alla att skratta. Men helt plötsligt så tyckte han alla var otrevliga, alla var konstiga. Det var liksom inte han. riktigt.
Så han var paranoid?
Lite paranoid. Och en natt hittade jag honom i badrummet. Och då hade han gått upp för att gå på toa och hittade inte ut från badrummet. Så han bara stod och bankade huvudet i väggen där inne. Och jag, vad gör du? Men efterhand så förstår jag ju att det var då det hade börjat visa sig ganska rejält. Att han var sjuk.
För det är en del av sjukdomsbilden, att man tappar lite rumsuppfattning. Och, så.
Och att man blir paranoid. Och sen under 2017 så var vi jättemycket osams. För han förstod inte längre vad jag sa, eller han trodde inte på mig. Vi hade ju känt varann i 100 år och kunnat prata om allt och förstå varann jämt. Men helt plötsligt så trodde han inte på mig och han var misstänksam och han hörde dåligt tyckte jag. Men sen förstod jag att han hade svårt att uppfatta svenskan. Han hade börjat tappa.
När han inte förstod dig, vad handlade det om för saker då?
Ja, men det kunde vara vardagliga saker. Det kunde vara att någonting på tv, jag sa någon kommentar om någon person och han bara, men hur vet du det? Och varför säger du så där? Och du tror alltid att du vet bäst och väldigt sådär anti. Och jag reagerade, jag tänkte, men vad är det med honom? Varför är du så dum? Och så och saker som vi brukade skoja om, som inte funkade längre. Vi brukade kunna köra med såna här ordassociationer, kasta ord mellan oss och skratta åt samma saker. Men det funkade liksom inte, vi kunde inte kommunicera längre.
Och det måste ju ha varit obehagligt.
Ja, alltså jag var mest arg då, eller sådär irriterad och tyckte, är det med dig? Vad håller du på med? Men sen i slutet på 2017, i november, fick jag en liten hjärtinfarkt. Då var det ju uppenbart att han hade tappat sin känsla för empati också. För han var mest arg på mig när jag kom hem sen från sjukhuset.
Vad var han arg på då?
Att jag inte orkade göra saker som jag brukar. Att jag inte orkade laga mat. Att jag var tvungen att gå och vila. Du bara tänker på dig själv. Det var inte alls likt honom.
När började du förstå att det här måste ju vara någonting annat?
Det är ju några händelser som sticker ut, och det är ju till exempel när våra söner kom hem på besök, så var han inte intresserad längre av att fråga dem något eller att delta i samtal eller att vara engagerad i det de berättade. Han var liksom inte med. Men en riktig sån ögonöppnare var ju när han en dag stod ute i köket och ropade på mig. Och när jag kom ut dit så höll han i 2 tepåsar och på bänken stod 2 temuggar och han sa, vad ska jag göra med de här? Ja, du ska lägga 1 tepåse i varje kopp. Aha, okej. Okay. Och då tänkte jag, det här är ju något.
Så att det kunde märkas också i vardagen med att han glömde bort hur man gjorde rent alldagliga saker.
Ja, och han kunde inte klockan längre. Han fick svårt att se vad klockan var. Han frågade mig om är det egentligen någon skillnad mellan centimeter och decimeter? Säger en man som har renoverat en hel gård. Ja, sa jag. 1 centimeter är så här mycket och 1 decimeter är så här. Okej.
Jag har ju läst på lite om levikroppsdemens och kan konstatera också att det kan ju uppstå farliga situationer. Mm. Alltså situationer där närstående kan känna sig hotade, där det inte längre är tryggt att ha personen i sin närhet. Fanns det sådana situationer?
Oh ja. Så var det ju hela sista året faktiskt, att jag var inte trygg alls. Sjukdomen förvärrades ju hela tiden naturligtvis. Till exempel, han brukade gå omkring med en hammare i bältet för att han ville försvara sig och mig. En natt så hade han gått upp, jag sov, men han hade gått upp och haft hallucinationer att det pågick massa kriminell aktivitet i grannlägenheten. Och att de hade tagit sig in i vår lägenhet och skulle döda oss. Och han gick omkring och slog med hammaren, sa han efteråt, i mörkret mot allt som var misstänkt och konstigt. Och då tänkte jag, om han hade fått se mig ligga där i sängen och tänkt att det där var misstänkt och konstigt, då hade han faktiskt kunnat slagit ihjäl mig med den där hammaren där och då. Det här fick jag inte höra förrän på morgonen. Då berättade han det. jag var vid det laget så avtrubbad, så jag reagerade inte så mycket förrän jag berättade det här för en kompis i telefon. För då började jag skaka hela kroppen. Och då sa hon, men herregud, du hade ju kunnat dö.
Då, när det hände, då visste ni ju att han var sjuk.
Mm.
Men om vi backar tillbaka lite, hur var det innan, alltså när du egentligen inte visste men misstänkte?
Under hela 2018 så började jag ana att det här är ju någon form av sjukdom och förmodligen då en demenssjukdom. Jag googlade ju som en galning och läste bloggar och letade efter information. Strax före jul 2018 satt barnen och jag på Biltemas fik och jag sa, jag tror faktiskt det är något fel med pappas huvud, med hans hjärna, och han är sjuk på något sätt. Och det var en lättnad att få säga det, få ut det i rummet.
Var ni överens om det? Kunde de också hänga med på att det kunde vara så?
Ja, och framförallt yngsta sonen, för han hade bott hemma med oss det sista året och han blev väldigt lättad när jag sa det där, för han hade ju också förstått att det var något allvarligt. Den äldsta sonen bodde längre bort och han hade väl inte uppfattat så mycket, men han förstod ju också då att det var så.
Ja, jag tänker att det måste ju vara en skrämmande erfarenhet för, tänker sonen som bodde hemma, att se sin pappa förändras på det sättet.
Ja.
Så vad hände sen då?
Ja, sen tog det ju ytterligare ett år, alltså innan vi fick iväg honom till doktorn. För att han saknar totalt sjukdomsinsikt. Och det är ju något av det värsta för mig i det här. Det var ju det här att jag var så ensam. För vi hade, fram till dess hade vi löst allting tillsammans. Vi hade samarbetat kring allting. Vi hade kunnat luta oss mot varann och hämta stöd hos varann. Men jag var totalt ensam i det här därför att i hans hjärna så var inte han sjuk. Det var alla andra det var fel på. Han rekommenderade till och med att jag skulle gå till doktorn och undersöka min hjärna, för det var nog något fel på den. Men honom var det inte fel på.
Så hur fick du iväg honom då?
Jag lurade honom. För det första så började jag gå på stödsamtal på anhörigcenter, råd och stöd, i september och oktober var det. Och hon sa till mig, den kuratorn sa till mig, han är sjuk. Du måste ta honom till doktorn, han behöver hjälp. Och det var en enorm lättnad när hon sa det. För att fram till dess, på något lustigt sätt, alltså jag tog ansvar för hans sjukdom. Jag trodde på något sätt att jag skulle kunna fixa det. Jag skulle kunna göra det bättre. Och det kanske till och med var mitt fel att han var sjuk. Eller kanske han inte var sjuk, kanske det var mig det var fel på. Det blir så snurrigt när man lever i sån skruvad miljö. Man blir så konstig. Man blir en medberoende helt enkelt. Men när hon sa det, hon riktigt hamrade in i mig att han är sjuk. Och du måste se till att han får hjälp.
Och hur gick det till då när du fick iväg honom till doktorn?
Han led av förstoppning, så att jag sa att vi går till doktorn så du får hjälp med din mage. Och jag ringde till sköterskan och bokade en tid, och först ville hon inte höra på det örat att vi kom egentligen i ett annat ärende, för hon sa så kan man inte göra. Man kan inte lura någon, och en dement person har självbestämmande. Säger de nej så är det nej.
Hur tänker de då när man har med en människa som är våldsam och farlig för omgivningen?
Ja, det kan man undra hur de tänker då. Jag bara fortsatte att berätta för henne i telefon hur vi hade det i vår vardag. Och till sist sa hon, du, jag går och frågar doktorn vad han tycker. Jag ringer upp dig om en stund. Och så ringde hon upp och så sa hon, jo, men doktorn vill att ni kommer. Så vi fick ett datum då. Och då skrev jag ett brev till doktorn där jag beskrev allt. Hur alla hans symptom och hur han är och hur vi har det och allt det där. Och så la jag med, jag hade fått en symptomenkät av en god vän som jobbar på minnesmottagningen som jag hade fyllt i förväg. Så jag la i den också och så skickade jag det till doktorn. Och avslutade brevet med en förhoppning att han skulle göra det som behövdes.
Hur blev det då när ni väl var där?
Mm. det var väldigt bra. Det var väldigt bra. Han la upp det så pedagogiskt, doktorn, och han ställde lite frågor om allt möjligt, om våra söner och ifall min man kom ihåg vilket datum han hade varit och röntgat tarmarna sist. Och han kom ju inte ihåg någonting utav det där. Och då la doktorn upp det så snyggt så att han fick min man att gå med på en magnetröntgen. Han sa, jag tycker inte riktigt att jag känner igen dig från förra gången vi träffades. Jag tror att det kan vara någonting med ditt minne. Och jag skulle vilja att vi tar en röntgen bara för säkerhets skull. Och min man gick med på det. Och jag ropade halleluja.
Jag antar att när de hade väl fått till det där så var det klart och tydligt. Det var förändringar.
Ja, det var stora förändringar i hjärnan. Och man tog lite andra prover också, och så får man ju göra ett minnestest. Det kommer hem en arbetsterapeut, en sjuksköterska, och så gör de ett minnestest hemma. Och där ska man ha 30 poäng i det bästa. Har man 28 så börjar man tycka att det här måste vi titta närmare på. Och min man hade 10 poäng. Så det var riktigt, riktigt illa.
Och hur lång tid hade gått då när ni var hos doktorn?
Då var det december 2019. Så då hade det ju gått i alla fall 2 år, nästan 3 år faktiskt. Med konstigheter då, som hela tiden blev värre.
Att leva med det här, jag kan ju tänka mig att det måste vara en enorm stress.
Mm.
Så hur var det för dig?
Ja, det är svårt att beskriva. Jag bloggade under tiden, och när jag läser i den bloggen nu så förstår jag inte riktigt att jag överlevde. Men det är så många olika känslor. För dels är det ju stress, som du säger. Det är en enorm stress. Och sen är det den här otryggheten. Sen är det sorg. Det är ju en stor sorg att se sin kära vittra sönder framför ens ögon. Och det är oro för framtiden, hur ska det bli? Och det är ilska. Jag var så arg. Han var så dum. Och den här oberäkneligheten. Alltså han pendlade ju mellan, när det var som värst. Han pendlade mellan att vara en liten glad 5-åring som man skulle sjunga med och dansa med och ha kul med. Till trotsig tonåring. Där ingenting passade, och han smällde i dörrar och han var arg, till att glimta lite, nästan vara sig själv, till att bli någon sorts konstig otäck klon, ett monster som bara väste åt mig.
När tänker du att det skiftade? Var det när du började förstå att det är verkligen någonting som är tokigt här i hans förhållningssätt?
Det var nog efter att vi hade varit hos doktorn och fått svart på vitt på att han var sjuk.
Kunde du släppa då självanklagelse?
Ja, det kunde jag göra. Sen när han väl fick en diagnos. Allt sånt här tar sån tid inom vården ju. Det hinner gå månader mellan de olika faserna. Men när vi väl fick en diagnos, då hade det hunnit bli april, 28 april. 2020. Då var det en professor. Han har jobbat 40 år med dementa. Han utbildar läkare. Han håller föredrag. Han skriver böcker. Han sa till mig, jag förstår inte att du har kunnat haft honom hemma så här länge. Och när han sa det, det var som att släppa 2 ton från mina axlar.
Hur länge var du hemma med honom? I det här tillståndet?
Det var 3,5 år. Men det var inte så dåligt hela tiden. Det var ju långsamt gradvis sämre.
Fast även om det långsamt gradvis blir sämre så är det ju tufft, tänker jag.
Säg 1,5 år var det förskräckligt.
Men att det var en långsam tillvänjning då? Någon sorts normaliseringsprocess i det här?
Det är ju så. Och det som hände sen var att jag kände väl... Det är ju det, när man får en diagnos, då får man möjligheter till hjälp från vården, från både kommun och region. Med avlastning, med växelboende, med olika former av stöd. När vår äldsta son kom hem. Det var så att jag kände att jag orkar inte längre nu. Och då var vi väl framme i maj. Och han var ställd i kö till ett boende. Men det är långa köer och långa väntetider. Då sa vår äldsta son som bor i Norge att jag kommer hem. Jag kommer hem, mamma. Han var precis mellan två jobb. Han hade möjlighet att resa hem och hjälpa till. Och det räddade nog livet på mig, tror jag, faktiskt.
Så när han kom hem, vad var det han hjälpte dig med?
Att passa honom, att vara barnvakt. Det tog nästan två vuxna dygnet runt vid det laget.
Vad var det han gjorde som ni var tvungna att hålla koll på?
Han krävde total uppmärksamhet hela tiden. Han var som en barnunge. Gick man på toa så stod han utanför och ryckte i dörren. Vad gör du där inne? Hallå, kom ut. Vad gör du? Ja, det är så svårt att beskriva hur det var. Men grejen var att när han kom hem, sonen kom hem och jag fick se hur han förhöll sig då till sin pappa. Hur han gled in i det beteende som jag förstod att jag också har. Så blev det så otroligt uppenbart för mig hur sjuk situationen var. För fram till dess hade det ändå känts som att nej, men det här går väl bra. Idag är det ju åtminstone ganska lugnt. Så länge jag bara sitter i soffan här med honom så är det lugnt. Och då har vi klarat av en dag till. Det här går ju bra.
Tillvaron inrättades kring att hantera mannens förhållningssätt och allt vad han kunde tänka sig hitta på.
100%.
Jag tänkte, om vi går tillbaka till det här med känslomässiga reaktioner. Vi konstaterade ju att innan du visste så kunde det landa mycket på dig själv. Att du anklagade dig själv. Och sen när ni visste att det är verkligen så att han har förändringar i hjärnan och är riktigt sjuk. Vad var det dina reaktioner då?
Då visste jag att det fanns ett slut på det här. Att det var en period som skulle ta slut. Då pendlade jag mellan att vilja bli av med honom så fort som möjligt för att få tillbaka mitt liv. Till att känna, nej, de får inte ta honom ifrån mig, nej. Men det var i alla fall skönt att få få den här känslan av att det här kommer att förändras. Livet kommer inte se ut så här så länge till nu.
Så att det var både längtan att slippa hela situationen så som den hade blivit.
Mm.
Men också separationsångest, eller vad skulle du kalla det för?
Jag tror det. Dels så hade vi ju vid det laget levt ihop i 35 år och jag hade tagit så stort ansvar nu för hans sjukdom. Så att jag hade svårt att tänka mig att släppa det ansvaret till någon annan. Vem skulle kunna ta hand om honom bättre än jag, kändes det som.
Så det fanns med där
också? Det fanns med. Och den här professorn då som jag pratade om förut, han sa till mig att kämpa som anhörig är bra, men man kommer till en tidpunkt när kampen är till förfång för den sjuke. Att han behöver nu sån hjälp som du inte kan ge. Han behöver professionell hjälp.
Och det kunde du ta in och acceptera?
Någorlunda.
Så någorlunda, vad var det för del som inte ville hänga med på det?
Ja, svårt att ge upp, vet du.
Ja.
Svårt att släppa taget.
Vad tänkte du det skulle hända då? Hur skulle ni leva ert liv om du inte skulle gå med på att han skulle in på en institution?
Mm. Nej, jag visste ju att det var nödvändigt. Men ja, det satt långt inne att ge upp. Och jag tror det är så för många anhöriga. Man hänger i tills man nästan går under själv.
Och det är klart, jag tänker 35 år tillsammans.
Mm. Mm.
Och jag förstår ju, du pratade om drömprinsen där som du mötte på krogen då.
Mm.
Och att det är ganska stor skillnad då på den drömprinsen som du träffade där och den mannen som han hade blivit då i och med sjukdomen.
Ja.
Det måste finnas en otrolig sorg.
Ja.
Släppa förhoppningen om, alltså de här, det finns väl glimtar när han syns också, tänker jag.
Mm.
Du beskrev någonting sånt innan, att ibland glimtade till. Och
ja.
Vissa delar av hans beteende och förhållningssätt kunde jag också lägga märke till att du log när du pratade om.
Mm.
Som när han var som ett litet barn och ville dansa och sjunga.
Ja, ja. Och då var det ju Elvis-låtar och Beatles-låtar och sånt där som vi har lyssnat på tillsammans i hela livet. Och,
ja.
Ja, nej, det är svårt. Det blir en väldigt, väldigt komplex situation av det hela.
Berätta hur det var när ni trots allt fick med honom till en institution.
Ja, det är ju en historia i sig faktiskt, därför att han var ju anmäld och stod i kö. Runt 1 september hade vi förhoppningar om att få en plats. För när man söker boende så står det att inom 3 månader ska man erbjudas plats. Och sen är inte det sant, för köerna är enorma och det fattas platser. Så att i början på juli, då började det bli så svårt hemma så att sonen sa ring och fråga hur vi står till i den där kön nu. För det här går inte längre, mamma. Och då svarade de mig att ja, det är 70 personer i kö och det finns inga platser. Och jag försökte beskriva hur svårt vi hade det. Hon sa, ja, det är många som har det svårt och som har jobbiga hemsituationer. Och vi gör vad vi kan. Jag blev så arg. Jag blev så arg för att när man som anhörig kämpar in i det längsta och klamrar sig fast vid det här datumet då man hoppas ska få en plats. Och så säger de, nej, fast det kan ta ett halvår till eller ett år eller... Det är ju som att dra undan mattan under fötterna. Det tror jag är det som kan få en anhörig att tippa över. Jag kände bara att ja, jag blev så arg så jag tänkte att nej, jag drar kommunen inför rätta. Jag tänker inte acceptera det här.
Så vad var det som gjorde att ni sist och slutligen fick plats då?
Ja, det var ju en händelse som på kanslisvenska heter fara för liv och lem. Det blev en livsfarlig situation. Det visade sig att han hade ett vapen, ett skjutvapen. Ett gammalt vapen efter min pappa som säkert inte går att skjuta med. Men han riktade det mot sonen och tryckte av flera gånger. För han hade stött på en reklamutdelare som han fick för sig var en terrorist. Och den skulle han ut och skjuta. Och när vi protesterade så tryckte han av mot sonen. Och då sa vi både sonen och jag att här tar det slut. Här tar faktiskt den här galna resan slut. Nu är det över. Nu är det över.
Oh. Så hur var ni er åt då för att...
Jag ringde biståndshandläggaren och berättade. Och hon sa, åh herregud, ja, jag ringer dig. Så på 2 dagar hade vi en plats på ett korttidsboende. Och jag vet inte hur hon var så åt, men då fick han komma.
När han skulle dit då?
Ja... Då skrev vi ett falskt brev och låtsades att professorn ville att han skulle komma på lite provtagning och undersökningar och att han skulle ta med sig en övernattningsväska med lite grejer för det skulle ta ett par dagar. Och så stoppade vi in min man i bilen och åkte till det här boendet då. Och personalen tog emot honom och började visa honom runt samtidigt som de viftade åt oss och försvinna. Så vi åkte därifrån, sonen och jag. Och du kan ju tänka dig de skuldkänslorna då.
Så hur var det, om du skulle beskriva hur det kändes när du åkte därifrån?
Då var vi ändå lite nöjda, sonen och jag kände att nej, men det här gick ju ganska bra. Sen hann vi bara hem, så ringde telefonen och det var personalen som sa att ja, han har rymt. Han hade ju hoppat över staketet och försvunnit. Och jag sa, ja, jag kommer. Jag var ju beredd att slänga mig i bilen direkt. Ja. Hon sa, nej, nej. Han är vårt ansvar nu. Vi har redan ringt efter polis. Så att det är lugnt. Jag vill bara informera.
Så de lyckades leta på honom och få in honom ja, igen?
Ja, med handfängsel. Och...
Så när kom det dåliga samvetet då?
Det fanns ju där i hela situationen. Att behöva luras och ljuga. För det är det, han förstod ju inte att han var sjuk. Och när jag sen kom och hälsade på honom så det enda han kunde säga var, men varför är jag här? Varför får jag inte vara hemma? Vad har jag gjort för fel? jag lovar att vara snäll. Du kan ju bara hämta bilen nu så åker vi hem. Det var hjärtskärande. Det var fruktansvärt.
Så var det ju någonting som säkert också var väldigt skrämmande för honom själv.
Mm. Mm.
Kunde du märka det? Att han också själv tyckte att det var obehagligt?
Ja, han gjorde ju vad han kunde för att mörka det hela. Och speciellt i början då. Han var jättebra på att byta samtalsämne och skoja bort och låtsas som att det var jag som hade missförstått och så. Men jag förstår ju att han måste ha haft ögonblick av panik och ångest över vad är det som håller på att hända med mig. Det är ju som att leva i en mardröm. Och just den här paranoida vanföreställningarna han hade. När jag kom hem ibland så satt han i mörkret med persiennerna nere och menade på att alla var ute efter honom och grannen störde ut vår tv och de var pedofiler. Och det var så mycket som snurrade i huvudet på honom. Han var så rädd. Han var så rädd stora delar av tiden hemma. Så att jag förstår ju att han hade det inte alls bra egentligen att vara hemma så länge med mig. Jag tror inte heller att jag hade kunnat få iväg honom till doktorn tidigare. Han var tvungen att bli tillräckligt sjuk för att det skulle gå att lura honom.
Att se honom sen på det här stället som han placerades.
Mm.
Hur var det?
Det var också så många olika känslor. Väldigt overkligt. Och sorgligt, fruktansvärt sorgligt. Och samtidigt var det ju så gudomligt skönt.
Bara du?
Ja. Sonen och jag drog upp alla persienner. Vi kunde sitta på balkongen igen, för det hade jag inte fått göra, för det var farligt. Vi kunde göra vad vi ville och gå ut. Och det var som att komma ut ur fängelset.
Nu när du ser på det, vad var det värsta i hela den perioden fram till ni äntligen fick in honom på institution?
Förutom det här att se honom lösas upp och försvinna, så är det det här att han saknade sjukdomsinsikt. Att vi inte kunde gå igenom det tillsammans. Stötta varann, trösta varann, hjälpas åt att vara starka, du vet. Som man kanske gör vid en cancersjukdom eller någon annan sjukdom. Jag pratade med en kurator vid ett tillfälle och hon sa att leva med den här totala oberäkneligheten, det gör någonting med en människa, sa hon och la handen på hjärtat. För att det är som att vara i krig. Man lär sig att stänga av och man är supersensitiv. Och man blir jättekonstig.
Så både stänga av och samtidigt vara supersensitiv, men att det egentligen handlar om att ha känselspröten ute för att ha koll på honom.
Lågaffektivt bemötande hade jag aldrig hört talas om, men det var det jag ägnade mig åt 24/7. Enda chansen att liksom överleva den där svåra tiden, det var ju att stänga av. Det var ju inte så att i och med att han flyttade till ett boende så kunde jag lämna honom därhen och gå vidare. Utan mitt hjärta finns ju till stora delar kvar hos honom fortfarande, även om han vid det här laget inte känner igen mig. Det blir en sån konstig situation. Jag brukar fundera på ifall det vore bättre om han var död. Om det vore enklare att gå vidare. För att nu, han är ju borta som person, men hans kropp finns kvar, han låter som vanligt, ser ut som nästan som vanligt, och bara det är rätt mycket att förhålla sig till, att han är borta men finns kvar. Och sen var det ju också så att jag var tvungen att sluta hälsa på honom, så jag såg honom inte på nästan 2 år faktiskt. Det är först nu jag har börjat hälsa på honom igen.
Och nu när du hälsar på honom, vad är det du ser?
Det är jättefint att se honom. Det var ju tack vare traumaterapin som jag kunde börja hälsa på honom igen. Och då kände jag bara att jag måste ju få se honom. Jag måste ju kunna få ta i honom och vara i samma luft som han en stund. Sådär. Så det var fint. Men det är också väldigt, väldigt sorgligt då att han inte kommer ihåg mig. Samtidigt som det är en välsignelse. För då har han kunnat släppa det här med att vilja komma hem och det. Han kommer ju inte ihåg det längre.
Hur är han när ni möts?
Nu är han är av det här är den enda sjukdomen tror jag som blir bättre ju sämre den blir. Han har kommit över puckeln som de säger. Han är glad. Han är busig. Han snattar kakor. Han skojar med personalen. Han är väldigt rastlös. Han går och går och går och går. Men han har ingen ångest. Han är inte arg längre. Han har inga hallucinationer. De har lyckats medicinera honom också så att det har blivit bättre. Det är okej att se honom nu. Det är till och med lite mysigt. Och det lustiga är att vi kan skoja med varann igen. Jag kan komma med de här gamla interna skämten och han hakar på. Det finns kvar. Och det är så kul att kunna få vara med honom en liten stund.
Det här var Carinas berättelse. Nästa avsnitt får vi höra hur hon har det idag. Jag heter Anne Sari och det här är min podd. Vad vill du mig, liv?
Om du som har lyssnat har förslag på ämnen som du skulle vilja att vi tog upp eller kanske har en livshändelse som du vill dela och berätta om, hör gärna av dig till oss på podd@annesari.se. Vad vill du med liv är producerad av Pang.